Podplay.
Det är ganska tyst från Donald Trump. I alla fall om man jämför med hur det lät innan han stängdes av från Twitter och strax därpå flyttade ut från Vita huset. Men helt stilla kring den tidigare presidenten i USA är det förstås inte. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Do you miss me yet? Do you miss me?
Ja, Donald Trump är ju en numera i alla fall tekniskt sett ganska vanlig medborgare. Bortsett från den säkerhetsapparat som alla tidigare presidenter har rätt till. Om vad han ägnar dagarna åt ska vi prata idag med Karin Eriksson, DNs korrespondent i USA. Hej Karin, välkommen.
Hej.
Du, hur är det i Washington utan Trump?
Ja, det är ju lite tystare, det får man ju erkänna. Ibland hinner man till och med fokusera på sakpolitik.
Hur är det, ser det ut utanför Vita huset har jag undrat? Är det fortfarande avspärrat där som det var tidigare?
Det är fortfarande avspärrat, men under ganska lång tid så satt det ju mycket, väldigt mycket skyltar för Black Lives Matter på de här staketen. Och de är borttagna nu. Jag var faktiskt där i förrgår och kollade. Och, så man ser ju Vita huset på ett helt annat sätt än vad man gjorde till exempel vid valet i november. Däremot är det fortfarande mycket, alltså staketen är ju så att säga en etapp längre ut. Så att det är väldigt långt i fjärran som man ser huset. Man kommer inte alls så nära som man brukar göra.
Ja, just det. Trump är ju i Florida. Jag tänkte vi skulle börja där, i Mar-a-Lago, Palm Beach. Det har ju inte varit helt självklart att Trump skulle få vara där hur mycket som helst. Kan inte du berätta lite om det där?
Ja, men så här är det. Han har ju skaffat ju det här stället som en klubb och kan man säga en resort på 80-talet, och då finns det ett avtal som är nu ungefär 30 år gammalt som säger att det här får vara så här en klubb, men det är man får inte bo där. Och då var det ju en del av grannarna som absolut inte hade lust att få dit Donald Trump på heltid. Absolut ville de inte ha dit hans anhängare, det sa de särskilt, som protesterade när han då åkte dit direkt efter maktskiftet. Men då hade man ett möte i Palm Beach som staden heter, och då kom man fram till att jo, men han kan få bo där i alla fall. Och det här var från ett argument från hans advokater som sa jo, men han får bo där för att han jobbar på klubben, då får man bo där.
Han är liksom anställd där.
Ja, han jobbar för den här klubben, och det är faktiskt sant, och det kommer vi återkomma till.
Ja, det är lite lustigt. Jag såg också att faktiskt en grannfastighet där till salu som ägs av Trumps företag. Han köpte den av sin syrra för $18 miljoner för några år sedan. Nu vill han kränga den för $49 miljoner. Så om man vill vara grann med Mar-a-Lago så finns det ett ypperligt tillfälle just nu.
Om man vill hjälpa Donald Trump att tjäna pengar så finns det många ypperliga tillfällen just nu kan man säga.
Ja, om vi hänger kvar i Florida lite. Han är ju då på Mar-a-Lago och har dykt upp ibland vid en del insamlingsevent där som hålls på den här klubben. Bland annat när hans svärdotter Lara Trump ville ragga pengar till ett räddningsprojekt för hemlösa hundar. Men man kom in även på lite andra saker. Det lät så här.
I want to thank Lara, who's been so incredible. And, I don't know, you're running for the Senate. I think she's going to...
Ja, Karin, det var inte bara hundar. Berätta lite.
Nej, det är inte bara hundar, även om det här evenemanget då var för något som kallas för Big Dog Ranch Rescue. Så handlar det också ganska mycket om, dels handlar det om om Lara Trump, som alltså är svärdotter till Donald Trump, och faktiskt den i familjen som är närmast kanske att själv göra politisk karriär, eftersom precis som vi hörde i det här lilla klippet så är hon då möjligen en kandidat i senaten från då North Carolina 2022. Och det så tycker Trump är en jättebra idé. Men sen är det också så här att hon och väldigt många andra, de har en massa insamlingsprojekt som de då förlägger till Mar-a-Lago. Så att även om hon då har det här projektet som ska samla in pengar till hemlösa hundar, ska man säga att den riktiga byrackan nästan är Donald Trump själv. Därför att väldigt mycket pengar går till Mar-a-Lago som arrangerar alla de här välgörenhetsevenemangen och olika sätt att samla in pengar. Och det här har ju då just i fallet Lara Trump och hundarna uppmärksammats och kritiserats.
Just det, för att de här också, för att hundpengarna inte alltid har gått till hundarna.
Nej, de hamnar hos Trump. Mm.
Trump har ju tagit emot en del annat folk i Florida också. En massa topprepublikaner, Kevin McCarthy som minoritetsledare i representanthuset var där jättetidigt. Mike Lee har varit där. CPAC, som vi också pratat om i podden tidigare, en stor konservativ konferens, hölls i Florida i år. Där var du, Karin. Och Trump pratade ju där lite grann om att ställa upp. Det gjorde han också i en intervju i Fox News i tisdags.
I think we have a very, very good chance of taking back the House. You have a good chance to take back the Senate. And frankly, we'll make our decision after that.
Ja, så att han kommer vänta till efter mellanårsvalet med att ge besked. Det här ställer ju till lite problem för republikanerna ändå. Hur försöker de förhålla sig till Trump?
Nej, men det här är ett jätteproblem för dem. Och CPAC, som du nämnde, som jag var på, blev ju väldigt mycket ett hyllningsmöte. Där var alla de Trump-trogna, och de som har kritiserat Trump var inte där, eller som har hamnat i konflikt med Trump för hans hantering av stormningen, av hans inblandning i stormningen av Kapitolium. Så Mike Pence var inte där, och sådana personer som har betraktats som möjliga presidentkandidater, som Nikki Haley, som sen har kritiserat Donald Trump, var inte där. Mitch McConnell, som nu är minoritetsledare i senaten, var inte där, utan där var alla de som står bakom Trump. Och då blev det väldigt entydigt i kören. Man fick liksom lyssna till det finstilt, eller se det finstilt i olika undersökningar, för att se att kanske är det så att även de tycker, framförallt om vi sända budskapet att Donald Trump var minsann en jättebra president, han har inga ansvar för någonting som hände den 6 januari, vi älskar honom jättemycket. Det var ändå lite lägre siffror för om de ville få honom att kandidera igen. Och själv, precis som du var inne på då, så håller han ju folk... Han vill ju inte lämna besked om det här nu, och det kan ju bero på flera saker. Ett svar är att han faktiskt funderar. Ett annat är att han vill ju ha hit alla de här personerna du räknar upp. Dels vill han ha sådana som Kevin McCarthy, Rick Scott och andra liksom framstående republikaner som ska komma, så att han visar att han fortfarande har kommando över partiet, han har kommando över sitt eftermäle. Men sen är det också det som vi pratade om nyss, att när Mike Lee från Utah, som är senator från Utah, eller Kristi Noem, som är guvernör i South Dakota, eller Sarah Huckabee Sanders, som är före detta presssekreterare och nu vill bli guvernör i Arkansas, när de kommer till Mar-a-Lago och har olika event där, så betalar de ju pengar till, gissa vad?
Till Donald Trump, ja.
Ja, så att det finns både ett element av business i det här, och det finns ett element av att hålla kontroll över partiet. Och sen så kan det ju vara så att människan funderar och kanske behöver övertyga sin fru, till exempel.
Till exempel, jag hörde att hon hade lovat att stanna kvar hos honom i alla fall under tiden i Vita huset. Det var vad jag hörde, fast det var ju länge sedan då. Så att jag vet inte vad hon tänker nu. För republikanerna är ju där lite spännande också, tänker jag, att de har ju både också... det är både lättare och svårare för dem. Å ena sidan så är det ju lättare för att de inte behöver förhålla sig till Trumps Twitter hela tiden, och kanske kommer ut och kan prata lite grann själva och bli inbjudna till lite olika tv-program och så. Det kan ju vara bra. Men de måste ju också... mera också börja erbjuda liksom egna lösningar, politiska lösningar på olika sakfrågor, och vara lite alternativ, politiskt alternativ. Hur tänker du om det där?
Jag tror att det finns mycket, ligger mycket i det du säger. Precis som du frågar mig, hur är det i Washington? Jag säger, ibland får man till och med prata sakpolitik, och det gör republikanerna nu. De pratar om massor av olika saker. De samarbetar inte så mycket, men de pratar om migration. De funderar nog hur de ska förhålla sig till exempel det här med barnbidrag som ju har kommit upp i med de nya stödpaketen. Så att jag skulle säga att man skönjer ändå en politikutveckling trots det här. Trots Trumps närvaro, och det är nog så, precis som du sa, att han ändå inte, den här malströmmen på Twitter inte pågår hela tiden, gör en viss skillnad.
Mm. Vi ska alldeles strax tala mer med Karin om Trump och hans namn, inte minst. Studio DN idag med Karin Eriksson i Washington. Vi pratar om Donald Trump. Han vill ju kontrollera sitt namn i förhållande till partiet. Så de har bråkat, eller håller fortfarande på att bråka om det här. Hur kommer det att gå, tror du?
Det kommer nog gå att Trump får ungefär som han vill faktiskt. Det har redan sagt så. Och återigen, nu blir det lite som att vi borde kanske spela in det här i ett mörk garage någonstans nere i Washington. För det är som att jag står här och säger som en deep throat, liksom, follow the money, follow the money. Det här handlar ju också om pengar. Det handlar återigen om att Trump, han vill inte att folk ska satsa sina pengar på republikanska partiets, deras organisationer, kommittéerna där. Utan de ska satsa på hans political action committee som numera finns. Och för att förhindra att pengarna inte hamnar fel så säger han då att satsar man på republikanerna så kan det gå till de här rhinos, Republican in name only. Och det ska man akta sig för och de här får inte använda hans namn hur som helst. Follow the money.
Follow the money. Det här med Twitter är ju intressant. Trump är ju stympad i med att han liksom inte har den där raka kanalen från Twitterkontot ut till det amerikanska folket. Hur Facebook och Instagram ska göra med hans konto är ju inte riktigt bestämt. Trump har ju överklagat till att de har stängt av honom. Vad vet vi om det där?
Ja, jag tror att det är väldigt svårt för Twitter att backa. Nu ska jag säga att jag är inte tech-reporter, det här är inte min specialitet. Men jag tror inte att de kommer att backa på det. Och precis som du säger så gör det ju en väldigt, väldigt skillnad också. Det blir inte, även om han skickar ut väldigt många pressmeddelanden. Dels från sitt Office of 45 och dels via den här kommittén som numera finns. Men det blir inte samma sak när det inte är hans de här korta meddelandena med versaler. De tar inte på samma sätt. Nej. Så det är nog ett problem för honom. Men vad tror du? Vad kommer att hända med det?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag lyssnade på igår faktiskt på den här South by Southwest som pågår digitalt, en festival i Austin. Men där hade de en stor diskussion om vad som händer när man, vad man kallar för deplatforming, alltså när man rycker bort folk från deras sociala mediekonton. Och man pratar om att ja, men det finns ju trots allt varit så att ett privat företag ryckte undan den här plattformen för en demokratiskt vald ledare och att det är en väldigt stor sak. Och om det görs permanent så är det en ganska, det är en väldigt stor sak att göra. Att det där tror jag är en djup debatt som kommer att pågå som ju inte alls bara handlar om Donald Trump.
Man måste ju också säga att man ser ju verkligen detta med Big Tech och hur det är mer och mer attacker på Big Tech mer och mer blir en fråga för republikanerna. Det var väldigt tydligt på den här konferensen CPAC där flera av talarna går till attack mot techjättarna, faktiskt lite över näringslivet överhuvudtaget. Så det här är någonting som kommer att bränna i politiken under de kommande åren. Och precis som du är inne på också, det är inte heller enkla frågor. Det är inte enkelt att säga, ska en före detta president eller toppolitiker inte få höras på olika plattformar? Det är inte så att republikanerna inte har någonting att säga om detta eller inte har argument som är rätt viktiga också. Och som de kan anföra sina väljare. Så det här kommer bli väldigt intressant, tror jag.
Du, när det gäller Trump då, så han står ju nu inför, eftersom han inte längre är kvar i Vita huset, så är det ju fritt fram nu för alla rättsprocesser att ha sin gilla gång här. Det pågår ju flera stycken, både civila mål och brottsutredningar. Åklagaren på Manhattan, Cyrus Vance Jr., har efter ett beslut av USAs högsta domstol fått se då Trumps deklarationer. Det är ju väldigt spännande. Vet vi vad som händer med det där?
Alltså, vi har ju inte fått se deklarationerna än och det verkar inte som om vi kommer att få se dem just nu i alla fall. Men vi ger ju inte upp hoppet. Återigen, uppenbarligen så har ju Donald Trump en del behov av att tjäna pengar just nu. Och det antyder ju att allt som står i hans deklaration är väldigt, väldigt spännande. Och faktiskt spännande politiskt också. Det här har du säkert också varit med, men när man är ute och träffar Trump-väljare, vad var det de pratade om? Vad var det de sa? Det var två saker. Det var vi gillar att han är affärsman, framgångsrik affärsman. Det är bättre än politiker. Vi gillar hur han har skött ekonomin. Så att det är ju faktiskt, det är ganska viktiga liksom, delar av vem Donald Trump är som står på spel i detta.
Verkligen, de har ju börjat ta in folk på förhör. Jag såg att Trumps tidigare advokat Michael Cohen, han har varit inne, tror jag, 7 gånger på förhör eller någonting. Och det kan tyda på att det faktiskt rör på sig i det där fallet. Det får vi se. Det är jättespännande.
Det gör det nog. Så ska man säga att medierna i USA Och det tror jag är medvetet. De bevakar inte Trump jättehårt just nu. Alltså, Fox News gör ju det, men inte CNN eller New York Times eller Washington Post. Så att, jag tror att de själva kanske har dragit slutsatsen att de inte ska dras in i den här målströmmen. Det gör att rapporteringen runt rättsfallen inte är så stor som den kanske kunde ha varit.
Eller om det nu blir något riktigt åtal, om det blir något brott, ett åtal i en brottsutredning där de här deklarationerna kanske blir en bilaga i något åtal som lämnas in till domstol. Det vore ju lite maffigt för oss som är journalister, eller hur?
Ja, det vore maffigt för oss. Och som sagt, det har att göra med vem är Donald Trump egentligen? Vem var han egentligen? Var han bara en dokusåpastjärna? Hur var han som affärsman? Det finns mycket, många fortfarande, tänk så mycket som har skrivits och sagts om Donald Trump, och ändå finns det fortfarande så många frågetecken kvar. Sen är det ju, ska man ju säga, att ett annat av de här rättsfallen som är riktigt intressanta för oss, det är ju det som handlar om hans kontakter med Georgia och huruvida han har försökt pressa höga tjänster, politiska tjänster med politiska chefer i Georgia att göra någonting åt valresultatet. Och där var det ganska många turer nu, därför att det har också kommit att handla om, till Trumps stora glädje, om att en text som gick i Washington Post och innehöll citat från ett av hans samtal, inte det mest berömda, men ett av de andra, där Washington Post fått korrigera vad som egentligen sades. Mm. Vilket Trump felaktigt då använder som argument för att hela den storyn var fel. Det var den inte, men det var lite slarvigt med citaten där. Så att där har det varit lite tur på sistone.
Du har varit inne på det hela tiden här nu, att man måste titta på pengarna, Trumps behov av pengar, och han har ju jättestora skulder då på, vad det är, under 4 år så ska han betala in $900 miljoner någonting. I slutändan så beror ju allting på, precis som du säger, på hur populär han är. Hur lojala tror du att de här kärnväljarna som han ibland återkommer till, hur lojala är de med honom? Bryr de sig om de här utredningarna, tror du?
Jag tror inte att de bryr sig om de här utredningarna. Jag tror inte att de litar på vad rapporteringen runt utredningarna. Jag tror att Donald Trump mycket skickligt har satt bilden av att allting är korrupt, och det som händer runt valet har för hans kärnväljare visat att även domstolarna är korrupta, för de tog inte upp vad de här väljarna uppfattar som självklara överträdelser och problem i valet. Så att det tror jag. Den stora frågan är snarare, men hur många är de väljarna idag? Är de tillräckligt många för att styra republikanerna under överskådlig framtid? De var inte tillräckligt många för att säkra en valseger, och det är ju det stora dilemmat för partiet.
Mm. Men 80% av republikanska väljare, någonting sånt, enligt någon undersökning nu i alla fall, har ju sagt att de ändå tycker att Trump är bra. De gillar honom fortfarande.
Ja, många gör det. Men det är också, där jag tror inte man ska ta slutsatsen att alla de är den typ av kärnväljare jag nu beskrev. Och jag ska inte heller dra slutsatsen om hur många de är, det finns också många, de som känner, men låt honom, håll inte på och hacka på honom, låt honom vara nu, men också låt oss gå vidare. Man ser i vissa undersökningar den tendensen, men du har ju också sysslat med de här Trump-väljarna, vad tror du?
Nej, men jag tänker precis som du, att de är ju ganska många av republikanska partiet, men det partiet gör, det är en helt annan diskussion som vi kan gärna ha en annan dag, men det är ju att man försöker trycka ner valdeltagandet, och det är ju sånt som pågår nu över hela landet. Och att det är det man måste göra, att de har tagit grepp om partiet, men att de vet också att det inte kommer räcka för att vinna.
Mm.
För att man är för få, helt enkelt. Men om man ska sluta då där vi började. Laura Trump är ju en, men det finns ju andra. Du nämnde Karin Sarah Huckabee Sanders, som är Trumps tidigare pressekreterare och som ska ställa upp i guvernörsvalet i Arkansas 2022. Hon har också hållit events då hos Trump och samlat in $1 miljon på 4 dagar. På vilket sätt tycker du att en sådana saker är en temperaturmätare på Trumps status?
Jag tror ändå att som det ser ut nu, om inget oförutsett händer, som vi var inne på, så är det en opinion som inte påverkas så lätt. Så är det viktigt att ha Trumps stöd när man kandiderar. Det är lite svårbedömt, tycker jag ändå, eftersom Trump har framträtt på den här CPAC-konferensen, och där var det hans hyllningskör som var på plats. Men känslan just nu, intrycket just nu, inte bara känslan, intrycket just nu är Att han har ett starkt grepp om partiet. Och det är viktigt för alla de här politikerna att åka till Mar-a-Lago och synas med Donald Trump och få hans stöd. Och det kommer att vara besvärligt för dem som han också. Det är ju något annat han har gjort som vi ska ta på slut med. Han har också lovat att bekämpa dem som röstat mot honom eller ville ställa honom i riksrätt eller fälla honom i riksrätten. Det kommer ju också vara något som pågår under den närmaste åren.
Vi får säkert alla anledning till att återkomma till Donald Trump, tror inte det?
Det skulle förvåna mig ganska mycket om vi inte fick det.
Tusen tack Karin för att du var med idag.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.